Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Säg vad är de nu, vad är de? Är förbi, de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig, ah shit. Bro, vad är de nu, vad är de? Fucking nej, de ska inte se dem. Ah shit.
Oj, alltså jag måste bara säga wow, det är våran podd, men du bara kommer hit och äger
den. Ja, jag bara.
Och då ser jag på Twitter, folk skriver, ja men jag ska gå med ett plakat till hennes konsert och skriva fuck år 27. Alltså sådana här grejer, förstår du? Ey, folk går igenom saker. Ni kan inte bara skriva sånt till folk, förstår du? Alltså, vi tjejer som kommer från ingenting. Alltså literally, vi alla är från brutna hem. Jag håller på att jobba på en ny kollektion, modekollektion, med ett företag som är... Alltså, jag kan berätta sen. Och det här är stort, för de har aldrig gjort någonting med någon.
Ey, kolla mig. Jag har bara bags när ni andra jagar fame. Ey, yeah, kolla mig. Sparka ner dörren, change the game. Säg, vad är de nu, vad är de?
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Real Talk. Med mig, Anty.
Och med mig, Diana.
Och idag har vi faktiskt också en gäst.
Inte vilken gäst som helst.
Nej men wow, vilken kvinna vi har i studion idag.
Vilken kvinna, vilken förebild, vilken boss ass lady. Vi har ingen mindre än den fantastiska R&B pop stjärnan Sherry!
Gör er redo att bli inspirerade om ni känner att jag behöver lite motivation, jag behöver inspiration, framförallt från en kvinna till en annan. Lyssna, höj volymen, sätt dig till rätta i soffan. You're in for a treat.
100%, vi glömde till och med bort att vi hade micken.
Ja, ja.
Vi glömde, ja, ja. Let's get into the episode.
Du blir så här rough på riktigt. Och det är, alltså, man gillar ju att se tea ibland. Mm. Men när jag har så här, men när jag har min finsta och man följer vissa av de här sidorna, man blir så här, det är mycket alltså, det som ni får ta. Och att, som du säger exakt, det är en sak med skvaller. Skvaller finns i musikbranschen också. Fast det är, alltså, det är ingen som skulle gå ut och prata öppet om det. Nej. Och sen inte ha folk som följer en som förväntar sig att du ska bara... Bara kommentera på grejer och vara på den nivån. Hur pallar ni? Mm. Alltså.
Men det känns verkligen, jag har sagt det ganska många gånger, att musikbranschen känns verkligen så att folk håller varandra om ryggen. Alltså man så här likar och så här. Okej, nej.
Alltså jag skulle inte säga riktigt så. Men så här, nej. Jag har faktiskt, alltså jag har alltid haft liksom respekt för alla artister. Det finns ingen jag har... idratt med eller som jag inte tycker om eller som jag inte känner reko, men alltså man vet ju, speciellt så för att de första 4 åren av min karriär, då turnerade jag bara med DJ. Och det var close knit. Min DJ var min producent, jag med mina day ones, vi ett litet gäng, alltså så, här, så man hör inte så mycket om annat. Men sen så när jag började köra med ett riktigt band, och du vet, Sverige är litet, så alla använder samma bandmedlemmar, och då hör man typ så här, The Shade och Skvalla, att det är mycket idéer. Och det chockade mig faktiskt, alltså, det är som att det slog mig sent, för att alla har ju sina camps. Så, men så kom, så här man, du vet den där, är du sådär, men det aldrig på den nivån, plus att vi artister, vi ska också utåt ses som förebilder eller folk som håller, du vet, så det går aldrig din, men att vara offentlig och behöva dela med det hela tiden, att en vänskap som bryts ska bara highlight. Ah, alltså förstår du? Eller att sen, bara också så här, att ett fan ska höra av sig till det och säga till det, jag hörde någon prata om. Alltså det är ändå tungt. Jag tror det hade förstört hela min dag och jag är ju riktigt så här känslomänniska. Jag klarar att byta av kritik. Så det är ändå eloge till er som pallar med.
Det är så sjukt för att vissa får inte det. Vissa får inte så mycket hat alls, hänger med. Medan andra, jag vet inte.
Känner du att du får mycket hat?
Nej.
Nej. Varför tror du att du får mycket hat?
Jag tror det är för att jag håller tyst om, alltså, sen jag kom in i den här branschen så har jag haft väldigt lätt för att bara släppa in människor i mitt liv. Jag har varit ganska typ naiv. Mm. Så jag kom in i den här branschen så flyttade jag direkt till Stockholm. Mm. Jag är ju från Göteborg egentligen. Mm. Så när jag kom in här så släppte jag också in väldigt mycket folk i den här branschen i mitt liv. Och jag var så här, jag kan vara ganska naiv. Mm. Där jag så här bara släpper in människor i mitt liv och tänker inte på att vissa människor kanske inte har en baktanke. Mm. Alla vill inte ditt bästa. Folk förväntar sig att man ska berätta allting.
Också att så här, folk glömmer bort, även om man bryter någonting med noll och ni, alltså att man är i en offentlig sering. Man har ändå haft något heligt, så man vill inte förstöra minnet av det. Så ibland vill man bara... Alltså så här, det var någon som frågade mig när jag hade frågestund på Instagram häromdagen, typ, ja men jag har en vän som jag har bråkat med, blablabla. Jag var så här, lyssna, om det är bad och det finns hat där, det är en sak, men någonstans för sin egen frids skull, jag tror att man, det bästa man kan göra är att tänka att ja, men det är lugnt att älska någon från avstånd, du är inte för mig, men vi har haft minnen, vi har haft stunder, man har gått igenom saker, och i och med att det var heligt då, man ska honor it now genom att bara inte smutskasta det eller offentliggöra det inför andra som inte har med det att göra.
Typ. Exakt, exakt. Speciellt när det är en person du vet du har ätit med, sovit med, du vet, delat minnen med, berättat hemligheter för. Du vet, deras hemligheter. För mig blir det så personligt, liksom, hänger med. Men sen, vad gör man då när den andra parten börjar pika och säga saker som inte är sant? Förstår du vad jag menar? Det lockar följare, men jag vill inte ha den typen av följare, you know?
Men hur känns det nu då med allting? Alltså, känner du att du är stark nog för att klara av pressen av att vara en offentlig person?
Oj, alltså jag måste bara säga wow, det är våran podd, men du bara kommer hit och äger.
Jag
dör för det här. Och så bra men
jag,
fråga.
Jag är lite intresserad. My bad, ni får ta över
den. Nej, jag älskar det här. Alltså, vi kommer vända vinden snart, men jag låter det här vända. Jag älskar det. Jag sitter bara. Och så jävla bra fråga. Jag ger Diana lite rum, för jag tror att du blev lite ställd av den här frågan, eller?
Ja. Alltså, du vet du, grejen är...
Jag
kan säga så här, under mina 7 år, kanske lite mer också som artist, jag har kommit undan lite från drama, men den största grejen är väl att jag är från Rinkeby, och i början så rappade jag det fett hårt i min musik, 100%, alltså det är en plats jag älskar, alla mina day ones är därifrån, men det har ju blivit mörkare och mörkare och mörkare, och jag har också flyttats ut, förstår du? Så jag har väl senare, alltså det hade varit konstigt om jag i 30 flyttade ut därifrån för 7 år sedan och fortfarande pratar om det. Alltså det blir lite som att du lajvar grejen, fattar du? Så jag har ju, så jag skulle aldrig ta avstånd ifrån vad Rinkeby betyder för mig, men det som händer är att många gånger, till exempel när min lillebror som också är artist har hamnat i blåsväder, kanske för någonting som han inte gjort, men som Expressen eller Aftonbladet gått ut med som att det är sant, och du vet, och folk har liksom skickat hatstormar till mig, eller det var någon gång någon så här, ortens sida skulle exposa hos från Västerort, och så hade de typ lagt upp en bild på någon tjejs kropp fast ansiktet var avklippt, och sa att det var jag typ, alltså så här, förstår du, haft så mycket, någon gång när, alltså där är 2 gånger att folk har gjort så här fake Aftonbladet artiklar och sagt att jag har blivit skjuten i Rinkeby, så att mamma har ringt mig alltså gråtande. En gång gjorde de samma sak med min lillebror. Jag har haft lite såna grejer där det har varit så här, och speciellt när du har typ PTSD och trauma från att ha bott i ett ställe där alltså sånt där händer, du vet, det har tagit på en grov nivå. Men alltså, den värsta grejen var ju typ när en grej min lillebror gick igenom. Han blev anklagad för en väldigt allvarlig sak. när han inte ens var på plats, han var hemma med oss. Och det var väl så här, killar som hade gått på en fest och en av dem hade utgett sig för att vara K27. Och de här stackars tjejerna trodde på det. Anyway, så då du vet, jag ska ut och köra Way Out West. Det är på stora scenen, det är en av mina största spelningar ändå. Och då ser jag på Twitter hur folk skriver, ja men jag ska gå med ett plakat till hennes konsert och skriva fuck år 27, typ, alltså sån här grej, förstår. Och ja, men jag hade tur, det var faktiskt ett fan som eller bara någon så här snäll själ som hörde av sig och bara lyssna, bara så du vet, du kan blocka ord på Instagram så att de inte syns på dina kommentarer. Så jag gick in och bara skrev typ bara lillebror K27, det här, alltså bara det, så att jag inte, för jag ska vara ärlig, jag har inte hjärta för att dela, alltså ta emot kritik, alltså att säga men jag gillar inte hennes musik eller ja men hon är det, men vissa saker typ när folk går in på mina komplex eller det, jag klarar inte av det, så jag är jätteöppen med att jag blockar, jag raderar kommentarer, jag blockar dig, I don't give a fuck, it's my Instagram, förstår du?
Man har ju ett ansvar att ta det bara för att man är artist eller offentlig person. Ska du få sitta och sagt, trycka på mina, nej, va? Varför
ska du förstöra min dag? Och jag vet från hjärtat att jag kommer ta åt mig, så det jag brukar göra så fort jag ser någonting som ser typ så här, fucking fula chockis, din horar, såna här grejer, det, alltså det händer inte så ofta, jag ska vara ärlig, jag tror inte, mycket av det jag gör sticker inte folk i ögonen på det sättet, men när det väl händer, alltså det kan verkligen dra ner mig, så jag har gjort upp typ, jag lurar min hjärna lite där jag är så här, nu har jag raderat det här och det är som att det inte har hänt, förstår du, och jag har blockat personen, jag behöver aldrig dela med den igen, så chalas, och bara gå vidare. Och sen men det jag skulle säga till dig var, det bästa du kan göra, det är not give in to it. Literally, om det är så att du inte vill se när skiten skickas till dig. Till och med när någon skriver till dig, oh, jag hörde den där snacka skit om dig. Alltså, inte, jag ska inte, vad ska man säga, säga att du gör så här, gör så här. Men bror, istället för att lägga upp och kolla vem var det, jag tror, radera skiten så att du inte behöver dela med det. Ta bort dem, blocka dem och gå vidare. Och sen, du vet så här, det går upp och ner, för att när hela den där grejen med min lillebror hände, det har egentligen ingenting med mig att göra, men sen också, det sårade mig, för jag visste att han skulle liksom, han var en av mina överraskningsakter på en av mina största spelningar. Jag vet att han är här, förstår du, men vi ska åka härifrån tillsammans sen, och sen så kommer de och polisen kommer och hämta dem och fyra på morgonen och vi ska åka 6 typ. Så han var ju där inne, men sen fick de reda på en dag efter att han inte var där alls. Så de släppte honom. Men så du vet, att åka och veta nu ska jag åka och ställa mig på scen och det kommer säkert finnas folk där ute. Så alltså, du vet, jag fick sån panik, alltså attack i turnébussen, det var kaos. Men du vet så här, att dela med en sån grej. Men sen typ några månader efter, då har jag blivit Bris idol och då ska jag bli hyllad för det och då får jag massa tack och det är som att det där blir bortglömt. Så det, fattar du? Det, den här världen, alla de här människorna, många, they just flip-flop. Så det bästa du kan göra är protect your energy, och för när du gör det och literally när du raderar bort de här grejerna, till och med om det handlar om någon, folk som ger dig information, i slutändan de vill ju ha, de vill ju ha din attention, de vill ha en reaction från dig. Så när du bara raderar bort det, gör din grej, hitta på roliga projekt som du dör, som du liksom står för, något kul, föreläsningar med tjejer, poddar, prata om det, vi är flera kvinnor i det här landet som behöver höra folk och kan relatera till, prata på sättet ni är på. Det, till slut, det blir din sanning. Allt det andra spelar ingen roll. Fattar du? Och jag vet, alltså, många av er influencers, jag går through it, så jag har alltid undrat, hur pallar man? Alltså, förstår du? Men du vet ju själv, när du kom ut från PH, du var liksom drottningen, alla ville backa dig. Men sen så kommer andra som kanske bara försöker trycka ner den grejen för att de känner, varför ska hon få all cred? Fattar du?
Jag tror att efter PH så var det så många som bara, för där var jag ju mig själv. Du kan inte fejka en personlighet i en och en halv
månad.
You can do it for like 2-3 days, men efter ett tag så går det inte. Jag tror att när man går till att vara väldigt omtyckt, så tror jag också att det kan vända väldigt snabbt.
100%.
Förstår du? Att det går väldigt så här.
100%.
Liksom, som vågar. Så,
Som,
ja, det var sjukt.
Men
jag tror också att det är bra för folk att höra den här radera, bara gå vidare.
Ja.
För det känns också som att många gånger får man höra bara, men du ska bemöta dig, du ska backa dig själv, du ska liksom
alltså, vet vara du vad, en bad bitch.
Men, ja men exakt, men det är det jag menar. Jag tror att man behöver höra
för,
det från...
Alltså, så här, man ska göra det som får dig och heal from it på det bästa sättet. Är du en person som vill stå för det? Men jag tycker, du behöver inte förklara dig för någon. Du vet vad som finns i ditt hjärta. De som är nära dig finns, vet vad som finns i ditt hjärta. Och vem du är och vad du står för. Och att du inte är en bad person, förstår du? Yeah. Så här, många gånger, jag tycker typ speciellt så här, många influencers som man ändå känner är snälla tjejer. Och de bara går in i defense mode där de ska förklara sig själva. Jag raderar bara. Alltså jag blockar, raderar. Det finns inte. Oh, shit. Den tiden jag hade lagt på alltså över att må dåligt, över allt den här skit den här personen och de här människorna skriver om mig, kan jag lägga på att göra någonting gott för mig, för andra, förstår du? Så, och imorgon kommer det komma nytt projekt och ni kommer hypa mig igen, förstår du? Alltså det går bara fram och tillbaka, så man, det är jätteviktigt att inte låta sig styras av allt som händer runt omkring en, utan gör upp ett med huvudet där det är så här, jag ska bara göra det som är bra för mig, för det är bara då jag kan också vara bra mot alla runt omkring mig och göra rätt ifrån mig. 100%. Om det är så att det trycker ner dig, ignorera, kasta, radera. På Gud, alltså det är inte bara att jag tar bort kommentaren. Det är att i mitt huvud, det här har inte hänt nu. Det är som en...
Det
har inte hänt, så jag kommer inte gå resten av dagen och tänka på... Det är bara nu, typ under pandemin, alltså jag gick upp skitmycket. Så jag, fast inte så här, jag är fortfarande mig själv, men jag gick upp mycket under pandemin. Jag skaffade TikTok. Min första video, du vet, jag ska promota min låt och jag har precis ätit injera, så jag är helt uppsvälld i magen. Alltså, vet du, folk, de ska fucking chockis, har hon blivit gravid? Ja, och jag är så iskall, jag ska inte ta bort det. Den är kvar där, för jag älskar videor. Men när folk skriver fucking chockis, jag raderar iskallt.
Ja, bra.
I'm good.
Bra.
Och det är bara för så här, om, tänk, vi har varit mitt i en pandemi, man har inte kunnat gå till gymmet, man kanske inte kunnat röra sig som man har gjort. Ej, folk går igenom saker, ni kan inte bara skriva sånt till folk, förstår du? Men om du tänker vad jag har lagt mot mig, jag får vara snäll mot mig själv och bara
100%. Det känns som att klimatet på sociala medier det senaste har varit jätte off, typ. Det har ju du och jag pratat om också, att det känns som att det är någon häxjakt, att det är någon som ska bli cancelled eller någon som ska bli utpekad var och varannan månad.
Men också framförallt på TikTok. Alltså jag har ändå varit lite sugen på att så här, prova den plattformen, för jag tycker den är kul.
Man gick in i mig.
Ja, nej, men alltså jag spenderar mycket tid på appen, för jag tycker att det är kul content, det är lätt att fastna där. Men läser man folks kommentarer, det är så här, vad är det här?
Hemskt.
Hur har det blivit så? Alltså folk har inget filter, folk är så jävla taskiga. Så det är så här, det har varit en grej som har varit så här, nej, jag vill inte att alltså jag vet inte vilken chans att göra videos där.
Exakt.
Men
det är klart man ska köra sin grej. Alltså det är inte fan, man ska bara göra det man tycker om och som får dig att må bra. För det jag inser, alltså jag försöker typ så här, speciellt när jag kommer från en plats där de sista åren var väldigt mörk. Jag är bara på en plats där jag säger, jag ska bara göra saker som får mig skratta, skapa minnen, som får mig må bra inombords. Om det kommer bad energy my way, jag ska göra allt för att bara ta bort det. Så att jag, alltså så här, för det jag inser är när jag mår bra och när jag pallar och när jag inte är deprimerad, för jag har lidit av klinisk depression, jag blir snällare, jag har bättre kontakt med min familj, jag kommer på mycket roligare projekt som, alltså så här, på många sätt kanske hjälper andra. Jag, det så här, kan göra grejer där jag kan skapa jobbtillfällen för mina bästa vänner. Och där är tjejer, alltså vi tjejer som kommer från ingenting, alltså literally ingen av oss har haft en pappa i sig, vi alla är från brutna hem, så faktumet att så här, vi bara alla har bestämt oss, för man har haft de här konversationerna, det är som att vi har varit våra egna terapeuter och 100%. Bara det, varför ska jag låta det där ta på mig,
alltså. Vet du, det är så sant det du sa en grej som jag verkligen fastnar för. Och det är, you don't have to acknowledge.
Nej.
Du måste inte respond to it.
Nej, jag svär. Varför ska du bevisa det för någon? Mm. Du har varit med i ett tv-program där vi såg dig i jag vet inte hur länge. Vi såg dig växa som människa. Vi såg hur folk svek dig även fast du var lojal. Alla vet vad du står för, förstår du? Och hur du hanterar sådana situationer. Och att du har varit på en sån plattform och visat dig på det sättet, du behöver inte ens förklara mer. Finns inget mer att säga, förstår du? Och jag tror att inte att man är obrydd, men när du inte ger det the time of day, det blir tråkigare för hatarna att hålla på med dig. De tröttnar till slut. Jag har märkt det. Det var någon en gång fett ful som bara skrev, nu har jag trollat Imenella så mycket på hennes Instagram så att hon har blockat mig, så du next. Jag blockar innan det så har kommit dit. Innan det har kommit dit för att du blockat. Hon är G. Alltså, hon är krigare. Hon säger, va? Jag kör, jag skiter i, jag skiter tillbaka. Men alla har sina egna sätt att deal with it. Jag, för min scenery, jag kan inte. Så du finns inte, literally.
100%. Men vad gör du när du har ångest eller när du är deppig? Vad hjälper dig?
Alltså, jag måste ändå säga, jag har tur för att jag har musiken. Jag är i Studio Rotta och jag har märkt, jag har liksom av och på gått till psykologer, traumaterapeuter och det är så här, ja men just nu försöker jag hitta en ny psykolog eller vad det än blir. För det där är svårt också att hamna med rätt människa. Men även fast så här, det finns vissa gånger där det har gett mig jättemycket. Mm. Men jag får aldrig så mycket som när jag är i studion och bara skriver om en låt om skiten. För det är som att det psykologer gör, det är att de bara frågar rätta frågor, förstår du? Och när du skriver en låt, det är som att du skriver rätta rader. Så du kommer på dig själv med vad det är du egentligen känner eller var de där känslorna kommer ifrån. Jag tycker synd om folk som inte har det. När jag var yngre och man var i Rinkeby, man hörde om folk som åkte in typ i några månader för något litet de gjorde. Det var inte som nu, du vet, kaos. Och när man skickar brev så brukar de skicka, jag har skrivit poesi typ. Och så det var en grej typ att så här, men när jag var där inne jag skrev jättemycket poesi, så kommer de ut och bara säga, fan, jag ska testa att spela in alltså. För att man märker, folk som har en outlet, om det är skriva, om det är dans, om det är fota, om det är, det finns ju så mycket olika grejer man kan göra. Men när man har en outlet, någonting som du bara kan uttrycka dig genom, det hjälper dig verkligen.
Terapi.
Sen, förstår du? Sen att jag får, tänk att jag är ändå ganska low-key som person, men jag är väldigt öppen i min musik om saker jag har gått igenom. Och att utlämna sig själv och sin ångest på det sättet och sen få kärlek tillbaka för det. Fattar du? Det har ju gjort så mycket för min självkänsla, nu tänker jag på låtar typ som Hej musiken från det här albumet eller låta bli från mitt första album. Jag vet att när jag lyssnar på låta bli idag, jag blir så här, wow. Det är nästan som ett så här,
ser du framför dig vad du gick igenom då?
Ja, vad jag gick igenom då och typ så här, shit. Idag fattar jag på riktigt vad jag kände. Det är bara de första raderna. Det är så här, gatan är nog min värsta vän. Det är så här, saker som bara idag jag vet exakt vilken känsla jag var i. Och det var en mörk plats. Och att jag kunde skapa något vackert ur det. Och sen jag gav ut det till folk. Och jag fick jag fick kärlek för det. Mm-hmm. Fattar du? Det är nästan en helig grej. Det är så här, som du måste, man måste ha mycket respekt för det. Och så får du någonting tillbaka. Så det där är också ett sätt att bara rearrange it to something else. Förstår du? Ja, det här med blockerande, det är samma sak där. Det är som att ja, det har inte hänt, så nu är det något annat. Mm. Och det, bara det här är min sanning, förstår du? Jag gick ut med det så här, och pratade om min uppväxt och allt vi gick igenom. Att jag bytte skola hela tiden för vi hade ingenstans att bo. Min mamma, att hon har krigat, att min pappa han har haft stroke. Lalala, pratat om det här i min musik. Och sen bara, du vet, fått kärlek för det. Så det är som att jag blir typ helad på det sättet också. Fattar du? Så det är min terapi. Och jag har tur som har det. För jag vet att det är många som söker. Som försöker hitta sig själva. Som vill hitta vad det är de. Som ska ge dem den där det där friden. Eller att de ska kunna ha något att frigöra sig med. Jag brukar säga till kompisar som inte gör sånt, som är vanliga 95ers, bara skriv ner dina tankar, skriv en dagbok,
en journal,
det hjälper. Och ibland, you don't have to make sense, skriv bara det du tänker på. Sånt, alltså bara hitta ett utlopp, basically.
Och bara få ut det.
Det
är fett. Oh shit. Men hallå, jag vill veta mer om dig. Alltså, hur började det? För jag googlade på dig. Och då stod det att du, för du och Iman är ju kusiner. Och K27 är ju din lillebror. Så sjukt. Men hur, alltså, du föddes i Oslo?
Yes. Nej, ja, yes.
Du bara nej, eller jag vet inte, vänta. Jag dör dig. Men hur kom det sig att du liksom, att du föddes där? Men sen flyttade till, du behöver inte berätta hela om du inte vill.
Nej, men det är jättelugnt. Jag har sagt det många gånger. Det är inte så invecklat egentligen. Mina föräldrar lämnade inbördeskriget i Somalia 90. Kom direkt till, alltså de gjorde en liten roundtrip. Kenya, flyktingförläggning, sen Ryssland, sen Finland skulle de bo i. Så de kom till Finland, men det här var liksom de första utomeuropeiska invandrarna i landet. Literally, och de är svarta. Så det är finskarna. Alltså det är ett hårt folk. De brände ner alla asylhem. Min mamma var gravid med mig. Så hon fick panik. Så då hon och min pappa rymde till Norge för att söka asyl där. Men och under tiden, alltså de var där kanske 3 månader. Under den tiden föddes jag. De fick aldrig asyl. Okay. Men det här var ju också skämmigt för Finland. Bara så att de hade liksom satsat på arbetskraft. Och det här är det första som händer. Så när de kom tillbaka till Finland, de fick bra så här. Det som är nice med Finland, de tar inte in invandrare, vilket är fakta på ett sätt. Alltså inte så många. Men de lägger en bra grund för, alltså det så här. Min pappa fick körkortet gratis. Alltså, så min barndom där var, alltså vi var 2 barn. Vi bodde i en 7a. Det var väldigt, väldigt,
en 7a?
Ja,
alltså,
stabiliteten var skitbra. Möjligheterna jobbmässigt, skolan, det var jättebra. Däremot, alltså så här, vardagsrasismen, den var inte som det är här. Och jag tror mycket av det handlar om att det var på 90-talet. Och det fanns inga, och så kommer det bara typ så här, några somalier, alltså svarta människor för dem, du vet. Och jag fattar, det är ett land som hade, du vet, så här, det är mycket gamla krigsveteraner som är alkoholiserade, som har PTSD från krig, du vet det. Så jag fattar, man måste också, du vet, för sin egen fridskull, för ibland man kan inte förstå hur människor kan vara så elaka. Men när jag har varit äldre så börjar man fatta att det här är en människa som har haft hat i sig för att han har förlorat massa människor i ett krig, alltså massa, förstår du, så det är trauma där också, och då man är liksom rädd för det man inte vet. Så jag har liksom förlåtit den tiden av mitt liv, och på många sätt har också härdat mig, alltså förstår du. Men det var ganska väldigt mycket rasism, alltså det var på en grov nivå. Det var lite så här, ibland typ när jag var med min mamma och när min lillebror precis hade fötts, jag minns var någon gång vi stod på perrongen och en alkis försökte typ slänga in, alltså min lillebror i barnvagnen i spåret. Och ingen kom och hjälpte. Så jag står och drar i vagnen med henne. Och typ efter 5-6 minuter springer väktaren ner och tar bort honom. Men så, typ, så här, och det här är typ ingenting. Jag har så mycket alltså så här, traumatiska rasistminnen. Så här, det fanns en jättegammal krigsveteran som bodde typ så här, 2 våningar under oss. Och du vet, min pappa, han brukade åka till Helsingfors. Jag bodde på landet. Mm. Han brukade åka till Helsingfors för jobbgrejer och sådär. Mm. Och den här krigsveteranen som bodde under oss, alltså han fastnade på min mamma. Och hon var, alltså, min mamma är väldigt vacker och hon ser väldigt ung ut. Alltså, folk tror att det är min syster. Så här, det, han fastnade på, alltså varje natt, bankar på dörren, vi öppnar och säger vad du vill. Han frågar henne, han bara, det är inte du som har varit era föräldrar, du ljuger. Jag ska ringa polisen på er. Jag kunde kasta ner typ så här, ölflaskor in i vår... Ja, alltså, och tänk att gå igenom det här varje dag under typ så här, 9 år. Förstår ni? Wow. Så just rasismdelen var lite fucked. Och jag var ett ganska ensamt barn, jag hade liksom inga vänner och så när jag kom till Sverige och det, alltså vi, så fort vi fick chansen, varje sommar, varje jullov vi åkte till Sverige, för där var Iman och hennes familj, där var min morbror och hans döttrar, och just med Imanellas familj, det är 2 äldre systrar och så är det hon och en annan syster som är 90 och så har min lillebror också. Men tänk, det var liksom mina första förebilder, speciellt Iman, alltså jag såg upp till henne som, alltså det, och när jag var unga, alltså Imi var poppis, det är så här, hon kunde dansa, hon kunde sjunga, det är så här, hon, det, när jag var ute på stan på den tiden, alla hängde på plattan, alla trände sig plattan eller gick på så här ungdomsdisco, och hon, det, de, alltså, hon hade ett smeknamn back in the day, hon hette Bima och du vet, det var så här, Imi, alla ville vara vän med henne, och jag är bara liten unge som har precis kommit från filan, och jag var så här, wow, min kusin är så cool, det är så här, ibland jag kunde titta på dem när de fixar sig hemma och bara ska ut på fester, och oh my god, jag vill vara som dem. Det var så gulligt. För hon var också så här ung men hade äldre vänner. Hon var så här poppis, like on some real shit. Typ så här. Det är ett riktigt, också på den tiden när det fanns mobil och så alla kände alla. Skarpnäck, grabbarna där eller Tensta tjejerna där. Och, det, så här. Och hon var bara in the mix. Hon hade vänner överallt. Så här, ibland. Vi kunde åka till stan, vi har inte en endaste krona. Hon bara, lyssna, vi ska på B och hon löste det på något sätt. Alltså riktiga kickersbarn. Så vet du, och du vet, hon hade så mycket kärlek för musik överlag, men framför allt dans. Mm. Och ja, men tog mig under sin vinge verkligen. Mm. Och, bara, och det var också så nice för att jag dog för R&B-musik. Men i Finland det fanns inget utbud överhuvudtaget. Jag kom till Sverige, alltså det var som USA för mig, va? Att man kunde åka till Åhléns och köpa skivor för typ 10 spänn. Att man, det,
remember those times?
Vi brukade spela, varje gång det kom en fet låt på MTV eller ZTV, brukade banda det på VHS. Vi hade så här VHS-kassetter så vi kunde banda alla våra favoritvideos och bara, det, så här, sitta i vardagsrummet och träna på, vi ska dansa. Alltså, det, hon var den första som kom med dansa musik, man hade kaza på den tiden. Och vi sökte typ så här ragga dancehall mix eller ragga 2003 eller vad fan det var, och sen bara hon skulle lära mig alla nya champagne och dansen och grejer. Iman was it.
Shout out Iminella.
Ja, verkligen. Så här, hon var verkligen en stor förebild för mig och någon som bara så här, amen, fick mig att fatta att så här, wow, det, att vara mobbad, jättemobbad och så här, var någon som på riktigt i vardagen ses som annorlunda. Det här i Sverige, ja, det är klart det finns rasism, men jag skulle säga att den är mer institutionalized. Det är ett jobb och i sån, på så sätt, folk kommer inte våga så ofta, speciellt i storstäderna, bara komma fram till dig, bara, din jävla, det så där. Men där det var varje dag, så komma hit och se att liksom du kan vara en unapologetic black girl med värsta stilen, och du dansar och du gillar svart musik och du kommer med de här nya dancehallstegen som de gör i nya champagne-video. Jag var helt fascinerad. Jag var såhär, wow. Det var som att kolla på Ali eller Brandy på MTV, förstår du? Så jag hade säkert inte ens, alltså, kommit så här in i att börja göra musik om jag inte hade haft kusiner som jag såg upp till på det sättet.
Fan vad nice. Hon är världens finaste människa, Iman. Så fin.
Verkligen, och stöttande också.
Men gud, hur gammal var du när du kom till Sverige?
alltså typ 11.
11.
Ja, 11 skulle precis fylla 12 typ. Så och ja, men jag har alltid känt mig som att jag är typ 3 år äldre. Så jag minns att så här, när jag bodde i Finland, jag tänkte mycket. Jag tänkte på vår situation. Jag tänkte på att pappa aldrig var där. Jag tänkte på vad det gjorde med mamma att vara ensam här när hon vet att hon har syskon som hon har kämpat för att få hit till Sverige från det här kriget i Somalia. För hon var den första som kom. Och att de var i Sverige och alla hennes vänner i Sverige och att hon var hemma deprimerad med oss. Mm. Jag fattade det som 7-8-åring. Mm. Jag fattade att typ, min pappa var borta för han pallade inte trycket. Alltså det är så här, jag tror när folk frågar mig, ja, men varför är du bra på att göra musik? Det tror inte ens det handlar om det. Alltså, jag är inte värsta sångerskan tekniskt. Jag lovar, jag luras jättemycket. Det är bara att jag har värsta örat för hur saker ska låta på det bästa sättet. Däremot, när jag gör musik, jag tror att mycket av det handlar om att man läser sig själv, analysera vad det är som gör det till det. Och jag tror bara att sen jag var ung, jag har alltid varit intuitiv gentemot känslor. Jag är såhär känslomässigt intelligent, fattar du? Och kan sätta ord på känslor. Och det är så att när jag väl sjunger, jag kan nästan sätta känslan som behövs sätta för att de här orden ska betyda något. Fattar du?
Ja,
så jag har hittat min teknik i grejen. Men de flesta sångerskorna i Sverige, de kommer från så här bakgrundskör eller gospelkör eller gått till musikskolan. I had none of that shit. Jag nynnade fram tills jag träffade mina producenter.
Men vilka var dina förebilder när du var alltså yngre? Vilka lyssnade du på? Vilka såg du upp till?
Det var verkligen väldigt brett. För att på den tiden, som sagt, det var inte så mycket utbud. Så jag kunde inte gå och köpa den musik jag ville. Så det var bara att vänta. När alla gick och las, jag gick bara upp och kollade på typ MTV Base. För den kom bara på mitt på natten. Eller MTV Amor, eller whatever. Mm. Där de visade så här slow jams. Senare tidigt, när dator kom, stationära datorer, man hade dem hemma och man kunde börja söka musik. Jag skulle ändå säga, Brandy vad gäller röst, definitivt. Mariah Carey, för att också, hon är en av världens bästa, men folk förstår inte vad hon har gått igenom som kvinna i den här branschen. Och att hon är credited som producer på varenda fucking låt hon har gjort. Och really? Låtskrivare. Ja. Alltså hon skriver mycket själv, hon producerar, hon arrangerar. Och det fattar folk inte och ger inte henne cred för. Alltså hon skrev den här Christmas-låten som går etta. Hon skrev den på toaletten eller någonting på 10 minuter, förstår du? Och jag är studioråtta. Och jag, det är så här, I pride myself in att jag kan producera. Jag har spelat in vissa av mina skivor själv. Jag har låt som jag producerat på alla mina skivor. Och så på det sättet har jag alltid sett upp det, att hon är boss lady bakom kulisserna också. Stilmässigt eller bara så här imagemässigt. Jag tror Aaliyah hade det. Det är sjukt för många säger så, du som lite som Aaliyah. Jag är inte så jättemycket för hennes musik. Förutom vissa låtar, men i helhet som artist, alltså image, hur hon pratar, det här söta men att kunna vara hård, jag har fått mycket av mitt beteende från henne, förstår du? När man tittar på henne, man vill bara fortsätta titta. Och jag såg verkligen upp till henne med hur hon svarade på frågor, hur hon lyckades vara mystisk men ändå respektfull och ödmjuk. Alltså jag har liksom artister som jag gillar för olika, förstår du, saker.
Men där måste jag verkligen ge cred också, för jag känner också den här grejen. När du pratar vill jag vill inte avbryta dig, jag vill bara lyssna. Jag har suttit och lyssnat på så många intervjuer med dig tidigare, det är så här: wow, sluta aldrig prata. Och det här med att du sätter ord på känslor så spot on, och du säger dig själv att du är emotionellt intelligent, jag håller med till 150%. Men var skulle du säga att det kommer ifrån? Har ni liksom en sån relation hemma att ni har pratat mycket känslor, eller är det för att du har varit mycket ensam?
Faktiskt, vet du, vi började inte prata om så här emotional eller så här mental problems eller att så här, alltså det här är inga konversationer som kom upp under min uppväxt. Min mamma har alltid varit väldigt kärleksfull på det sättet att alltså, hon är liksom, hennes love language, det är liksom att fysiskt sitta och krama och bita på det, säga till dig, jag älskar dig, det är dina komplimanger och det, så här. För många somaliska mammor eller många invandrarmorsor som kommer från det är ett krig och sånt där, alltså så här, och inbördeskrig också, när du vet att det är ditt eget folk och det är de är väldigt hårdnade kvinnor som har fått kämpa, som har överlevt, fattar du? Och många av oss har växt upp utan pappor, så det finns en bitterhet därifrån också. Men det jag älskar med min mamma, det fick aldrig henne att och få bort sin youthfulness. Alltså min mamma kan, om jag ringer henne nu, då kommer hon bara, Sherry, I love you. Alltså det, hon pratar helt gulligt. Så här,
miskin.
Alltså jag bara, så jag tror att jag alltid vetat hur det känns att vara älskad. Och förstått vad det gör för ens själ. Och vad det i sin tur gör. Alltså hur det kan få dig att vilja göra det för andra. Förstår du? Så mycket av den grunden ligger det. Däremot när det kommer till att prata om mental, alltså det är så här, i somaliskan, de kallar Somalia för the land of thousand poets. För alltså så här, bara när du pratar vardagligt med folk, det är alltid så här ordspråk och vi har jättevackert språk. Men när det kommer till mental health, vi har inte ett endaste ord för PTSD eller trauma eller ens depression. Du har inte ett endaste ord för det. Det är så här, och det är, Om du typ hade fått höra eller blivit diagnostiserad med bipolär, det för somalier, det är så att hon har fått gin i sig. Hon har blivit besatt av spöken. Alltså förstår, vi måste be för henne, vi måste hämta, det är så, göra exorcism eller whatever. Och det, man måste typ få bort den där stigman, för att alltså såklart, om du tror på Gud, det är klart du ska be, men det kommer också från någon plats att du försöker bearbeta din hjärna till att hitta kärlek, koppla kärlek till Gud, som i sin tur gör så att du mår bättre. Men problemet nu är att i Somalia idag, en av fyra människor lider av någon typ av mental problem på grund av det här, för ingen pratar om det, förstår du, för att det inte finns hälsokliniker som Somalia kan ta sig till, och för att det är bombningar var och varannan dag, så alla där har PTSD eller trauma, förstår du, folk som har det, man som har sett sina barn bli skjutna på gatan och allting, och sen så lämnar de, som alltså kommer de hit med den trauman, och du vet, tänk också hur det går i generationer. Sen när du har söner och pappan har varit med i ett krig, så han har PTSD och bara pallar inte, så han lämnar. Mamman kämpar med allting. Ungarna som växer upp ser bara liksom barn som ser en, kvinna ska alltid kämpa. Det betyder att vara kvinna. Men sen också det effekt av den trauman, och att man inte pratar om det, och att det inte finns ord för det och behandlingar för det. Vad det är med de här barnen? Och så söker de ut sig till gatan där de alla har samma mentala issues. Inte undra på sånt där händer, förstår du? Så, men i mitt fall, jag tror att jag har alltid bara varit en sökande människa. Faktumet att jag är uppväxt i Finland och att jag var ett ensamt barn, det finaste det gjorde för mig, det var att jag blev en drömmare. Jag dagdrömde hela tiden. I och med att jag kom till Sverige på somrarna och såg mina coola kusiner som bara levde livet, som var helt bossiga, och det, så här, sen kom jag tillbaka till Finland, till landet igen, och jag sitter på en pir och fiskar ensam, typ så här, utanför min gudmors villa och bara så här. Alltså, och sen det är det här också, att under min uppväxt i Finland, diskussionen om att få hit med resten av min mammas syskon och diskussionen om att flytta till Sverige var konstant med oss hela tiden. Hela tiden. Det var min mammas största mål. Alltså, det var ett mål som under hela min uppväxt bara fanns här. Sen så hon lyckades få med ena min kusin, med en annan morbror. Hennes dotter kom ensam, vad heter det, från kriget. Och du vet, hon bodde med oss i typ de, jag tror 4 sista åren. Och så var det alltid en grej med att vi skulle till SOS eller asylhem och försöka få hit resten av hennes familj. Och se henne sitta och gråta och prata om att hon mår dåligt, hon saknar sin familj. Alltså det här var bara saker som fanns i bakgrunden hela tiden. Mm. Så det blev nästan som att här, drömmen är att flytta till Sverige. Och när jag är där, då kan jag äntligen vara med folk som ser ut som jag. Jag kan ha... Alltså du förstår du. Mm. Så här, just det där drömmandet gör dig väldigt, väldigt öppensinnad som person. Så kommer jag till orten där jag får massa tjejkompisar och du vet så här, vi är ute och tuggar hela dagarna. Vi är värsta gatubarnen, så jag är mer med dem än med min familj. Och vi flyttar runt ganska mycket. Så det var mycket turbulent tid i mitt liv. Det enda tryggheten jag hade som var stabilt, det är den här vänskapen med de här tjejerna. Mm. Och du vet, Imen hängde med oss, hennes syster hängde med oss. Alltså vi var 40 personer, vi hittade på kaosgrejer hela tiden. Gick på ungdomsdisco i Bredäng eller whatever. The way, frisiset. Och bara höll på. Och du vet så här, allt det där systerskap, det att gå igenom mobbning, vara ett ensam barn och helt plötsligt få familj utanför, alltså ett riktigt systerskap. Men sen veta att du är lite annorlunda från alla dina vänner, för du är liksom mer öppen i ditt sinne. Alltså så här, jag ser inte gränser för vad livet kan bli. För att jag har suttit och fiskat varje helg och det enda jag tittat på en sjö och tänkt, vad finns bortom det här? Förstår du? Så det är så här, just de två grejerna, tänk dig att lägga ihop nu när du blir vuxen, vad det gör för en. Det är härdad, det är familj, det är kärlek, men det är också alltså mental öppenhet där du fattar typ, du kan catcha dig själv när du vet att du mår dåligt. Du kan vara öppen för nya sätt att, eller sätt för att förändra dig för att saker ska bli bättre. Du kan förstå att jag älskar mina barn och vänner som bor i orten, men vissa av de här, alltså jag måste kunna älska er från avstånd, förstår du? Eller att det är ett killkompisar som blir något annat eller whatever. Att veta, alltså så här, bara vissa saker som jag tror många i orten kanske ser som det enda man har är varandra. Det enda man har är den lilla platsen. Det är det enda man pratar om hela tiden. Så man blir väl ganska instängd i sitt sätt, mentala sätt att tänka. Och det gör så att du slutar drömma, du slutar hoppas. Om du blir såhär, ska jag gå folkhögskolan bara för att tenta upp mina ämnen? Men jag kanske kommer in och gör högskoleprov. Skit i. Och de tror inte på sig själva, förstår du? Det där fanns inte för mig. Det finns inga gränser, fattar du? Ja, jag ska göra musik på svenska. Och det är det, jag hade också en manager som var bara down with the shit. Så jag var såhär, ska vi åka till LA? Ja, men jag har lärt känna Kelanis manager. Vi kollar om hon vill göra någonting. Ja, nu vill Kelan vara med på din låt, förstår du? Alltså bara att man sätter inga gränser för vad man kan göra. Ska vi göra en världsturné? Ja, kom, vi gör en världsturné. Och så gör vi det, fattar du? Vi har inga pengar, ingenting, vi är helt independent.
Speaking to existence.
Förstår du, det bara händer. Jag svär på Gud, för typ 5-6 år sedan, alltså det, jag har blivit bra, bättre, I'm working on it, på att sminka mig själv typ det senaste året. Alltså om ni kollar på mina första bilder från mitt första album, jag står literally i en svart luvtröja och bara eyeliner, inga ögonbryn, ingen mascara, ingenting. Jag har typ vaselin och bara eyeliner. Det var min alltså signature look back in the day också. Så det är så här, när jag började göra musik och mitt första album gick bra, och sen en kompis frågade mig, skulle du vilja gå in i något annat? Och jag sa, vet du, om jag någonsin skulle göra någonting, jag tror att det är ändå eyeliner, för det är den här grejen jag har haft hela tiden. Till och med när jag inte kunde sminka mig, det är det enda jag kunde typ. Så det, för typ 4-3 år sedan, jag började se till mina kompisar, jag var såhär, lyssna, jag ska göra en kollektion med Isadora. Och det här, jag har inte pratat med någon, de har inte sagt till mig vad jag vill göra, ingenting. Jag har bara pratat som att det ska ske. Och sen jag tänkte, nästa år jag hör av mig till dem, att det är klart de vill, varför ska de inte vill? Alltså förstår du? Och så nu att det blir av, och jag tänker på hur jag gick runt och pratade om.
Alltså hallå, det hon pratar om är hennes kollektion med, alltså. För du har släppt en kollektion med Isadora.
Exakt, eller den kommer snart.
När kommer det? Det är en av mina viktigaste frågor.
September.
Det är sex eyeliners.
Det är sex eyeliners.
Vi har fått sett den gröna, den svarta, den blå. Du har inte visat dem på din Instagram, va?
Nej. Inte.
Jo, du la upp.
Men, ah, det var nära vänner. Det är lite lowkey fortfarande. Men alltså, och det, jag svär, det handlar inte om att jag bara ska släppa en eyeliner-kollektion. Det kanske är det värsta grejen för andra. Men det för
fast det är värsta grejen. Det är asfett. Har Isadora ens gjort någonting med någon innan?
Jag tror typ inte det.
Nej, då, alltså, jag vänta. Och att det också är Isadora som är liksom för mig som också som jag var också så här, du vet, jag hade så här Amy Winehouse eyeliner i gymnasiet också vaselin.
Det var waterproof.
Ja 100%. Och det är som det första märket man använder för att det är så lättillgängligt och fortfarande idag. Exakt. Det finns i de mindre städerna, finns det på alla butiker.
Exakt.
Och det är bra, de gör bra grejer, det är lättillgängligt, det finns för alla, det är inte svindyrt.
Nej, exakt. Och just den eyeliner glossy waterproof. Ja. Alltså, det älskar den sitter. Det, när du ska ta bort den, det går på lätt. Men alltså, grejen för mig var att man snackar om att speaking things into existence. Det här var min, alltså det var som att jag har haft grejer där det hänt förut, men det har varit lite mer low key, fattar du? Där när jag ska släppt en viss låt och bara känt det här kommer röra sig på ett annat sätt, nu kommer någonting mer komma, förstår du? Här jag gick in med tanken om att jag ska prata om att som att det här ska hända nu i två år i några år och se vad som händer. Och tänkt att så här den efter ska jag utgå ifrån att det här ska ske. Och literally gick in i det där state of mindet. Och att det faktiskt sker idag. Vi tycker mindfuck det där. Och att du vet, jag sa det ska inte ske med någon annan än Isadora.
För
att,
den är sjuk.
Förstår du? Så såhär, där, det var typ så okej, nu jag vet. Alltså såhär, det är ändå magi, fattar du?
På något det är sätt. Fett. Alltså, hörde du av dig från att bara, jag vill göra en eyeliner?
Ja, jag bara hörde bara, av mig. Let's do it. Exakt. Och de har liksom... De har varit så gulliga. Det jag gillar med Isadora är att det första mötet jag kom in på, de var liksom direkt ärliga med, ej, vi har inte varit duktiga på inkludering. Hittills, vi har jobbat sönder oss på sustainability och det här är en boll som vi inte har varit bra med och vi vill veta alltså vad som saknas, men vi vill också förhöja dig. Du snackar om att nu finns det bättre representation för Black and POC girls, men vi får fortfarande inte ta över spaces, förstår du? Vi får aldrig göra de här stora grejerna som de ger till vissa andra. Alltså som att få göra en kollektion. Vet ni någon svart tjej i Sverige som har gjort en kollektion?
Nope.
Om inte det är typ en designer, liksom en kläddesigner eller whatever. Typ. Faktumet att jag gick in i den grejen och det var det första de sa till mig. Det är så här, det att veta att ni kommer bemöta mig med respekt. Och ni, alltså så här, de har också varit feta. De har låtit ta in mig i mitt egna creative team fullt med svarta tjejer. Och de fattar att så här, för mig är det viktigt att jag inte bara talk about representation, men att det, alltså att det är så på riktigt i mitt team. 100%. I Arauelo, jag har 5 tjejer som jag var på olika grejer som är creative directors på alla mina olika kollektionprojekt jag jobbar med. För att de är skitbra på att göra det de gör, men de får inte den respekten de förtjänar. För att folk, alltså så här, det är så många gånger jag har varit på man ska göra ett omslag för någon tidning eller någonting och du vet, de är såhär, nej men vi har riktigt bra in-house team. Jag sa okej, då, kommer dit, jag ser som en grå kärring igen. Och det gör så mycket med ens självkänsla. Så att jag har kunnat ta in Milena, Joanna, de här tjejerna i mina olika projekt och bara sätta dem där som creative directors och att vi är systrar och att vi kan äta tillsammans. Det där är också en grej som betyder väldigt
magisk
mycket för
känsla.
Mig. Ja, verkligen.
Jag måste bara ge dig cred också, Sherry, för du gjorde ju faktiskt en kollektion med ett företag som du hade jobbat på hur länge som helst som du valde att inte släppa.
Exakt.
Så det är ju också så att du jobbar ju bara på saker som du verkligen brinner för. Med ett företag du också kan stå bakom. Så jag vill bara ge dig fett med cred för det. För jag förstår hur det måste, alltså hur jobbigt och tungt det måste ha varit för dig att ta det beslutet. Att lägga ner hela den kollektionen som du alltså jobbat hårt för.
Exakt.
Jag ville bara säga det.
Tack
för jag kommer ihåg när hela den grejen var...
grejen är så här. Det var jättebra att du sa företaget och inte sannolikt. För jag får typ inte skit om dem mer offentligt. Men vilket jag inte kommer göra. För att saken är så här. Jag kan bara ut, alltså det jag kan prata om vad jag var rädd för och hur det kändes för mig. Mm. Och du vet så här, jag hamnade i en crossroads för att det var ett samarbete som kom till genom mitt skivbolag. Och bless their hearts, alltså de är så duktiga på det de gör. Men jag har varit independent i 6-7 år. Mm. Du vet, alla mina största grejer jag har gjort, alla mina världsturnéer, allt jag har gjort med Vogue, allt jag har gjort där och där och där. Och alla, jag har varit med i Vogue International för något år sedan. Det, så här, allt som jag har gjort, alla de här samarbetena, whatever, det där har hänt när jag har varit independent. Mm. Under 2020, under corona, jag var så här, jag behöver arbetskraft, så jag gick och signade. Och det, de är grymma på sitt jobb, men det är ingen som kommer förstå dig som vissa day ones, eller folk som är som dig, fattar du? Och de, alltså mitt skivbolag, de gick in, de hjälpte mig med hela grejen. Men jag kände mig ensam i faktumet att jag var så här, det fanns en del av mig som kände, ska jag göra, om jag gör det här, och jag är den första svarta tjejen som gör en sån här grej, typ egentligen det första blatten, det, jag vet att det finns några, men som också så här representerar den här det blatte tjejen som gör det här. Och det hade varit så tråkigt om det bara sätter ett alltså så här, avsmak, inte i normala människors så här, men tänk typ, alltså chefen på det stället är kanske vän med chefen med någon annan som jag ska samarbeta med, och, det, och sen helt plötsligt går det runt en grej om att det, och sen så finns det en influencer som går ut och säger när hon ska sälja sitt eget smink, svart säljer inte samtidigt. Du vet så här, det blir som att jag vill inte vara the black problematic girl, förstår du, som är jobbig. Jag vill inte vara den där. Jag vill inte fucka för folk som kommer efter mig. Jag vill inte behöva ta den här kampen för att vi svarta alltid tar kampen, förstår du? Det skrämde mig mest av allt. Alltså att så här, det är en sak att behöva, alltså så här, 100% att jag först och främst tänkte på att det är massa människor som ser att de går igenom någonting på en plats. Och jag är big on att så här, jag, lilla jag som har ett litet eget företag, jag svär på Gud, när det kommer till mina fotografer, min makeupartist, min stylist, alltså I make sure they're good, fattar du? Till och med, alltså så här, De ska aldrig känna sig obekväma i ett jobb. De ska aldrig känna sig obekräftade. De ska aldrig känna sig som att de är underbetalda. Fattar du? Så här, att jag, du vet, hade också kämpat för att de skulle vara med och allting. Och så ska jag göra den här grejen. Och det bara fallerar. Och jag minns bara att dagen innan jag gick ut och gjorde det här, det var den dagen vi filmade själva kampanjen. Och du vet, då har jag kämpat med att ha modeller som ser ut som tjejerna som, förstår du, vi hade hijabis, vi hade plus size, allt var fint, vi hade, du vet, då, och folk på det bolaget var ändå respektfulla mot mig i samarbetet, förstår du? Men, och sen kommer det här och jag bara så här, jag är så rädd för att de människorna som sitter högst upp, de kommer ändå, det är ändå de som bestämmer, förstår du? Och nu, om de bestämmer sig för att lyssna, bruden här säger svart säljer inte. Och de är jobbiga. Och de kommer outa dig när du gör något fel. Så jobba inte med dem alls. Fattar du att sätta den grejen och det gror på grund av något tjej gjorde? Fattar du hur läskigt? Så det var det som gjorde mig mest rädd av allt. Att jag skulle bara fucka något för alla jag representerar för att jag är först ut. Och så börjar hela den här grejen med att jag igen ska ta en kamp. Och det är det enda vi gör, förstår du? Black Lives Matter. Vi är alltid på framkant för varje grej, fattar du? Och jag är muslim, Palestina. Alltså det är så här, vi är alltid på framkant. Och det är ett folk som är privilegierade, vita vanliga, de fattar inte. De kan gå vidare och fortsätta i sina kollektioner. Because it doesn't bother you, förstår du? Men jag vet hur det är att komma från en plats och ha ingenting. Så att vi alltid alltid ska ta kampen. Jag hade bara önskat att, alltså, faktiskt jag hade tur när jag gick ut med det. Jag fick så mycket kärlek. Jag fick så mycket, det är en av de finaste grejerna var typ såhär Sara Larsson, och jag vet att hon har haft sin egna kamp med typ ett telefonföretag hon har jobbat med förut, och hon skrev typ såhär ett längre svar i mina kommentarer och sa, lyssna, jag vet hur det känns att ingå i någonting som man sen ångrar, du gör rätt sak och allting. Så jag fick ju support på det sättet. Men sen det, efterhand har det ju funnits folk som bara så här, ja, men alltså, det har fortsatt som ingenting, och det gör mig ingenting heller. Jag vill bara inte att det, ja, att det här ska sätta de som sitter på chefplatserna, att det ska ge dem avsmak ifrån att jobba med oss. För min cause är mycket större, fattar du? Det är att säga, det är så nu när vi går in på möten, alhamdulillah, jag ska inte avslöja det än, men jag håller på att jobba på en ny kollektion, modekollektion, med ett företag som är... Alltså, jag kan berätta sen. Och det här är stort, för de har aldrig gjort någonting med någon. Och det är så här, jag blir så fucking glad för att, alltså, så här, det gjorde inte det jag var rädd för, förstår du? Och utan att så här, alla företag som jag jobbade med då hörde av sig till mig direkt och bara, vi supportar dig. Isadora ringde och bara, vi supportar dig. Samsung som jag jobbade med då ringde mig och bara, vi supportar dig. Och det gjorde mig så glad, för jag satt och bölade och jag bara, varför måste jag ta den? Varför händer det här en vecka innan min kollektion? Alltså, förstår du? De har släppt hela året med all massa vita, söta, blonda tjejer. Varför händer det här just nu? Och jag vet att jag har gjort karriär på att vara äkta, att stå för saker, och jag är den enda artisten in the bunch. Alla andra är influencers, förstår du? Jag har gått och sjungit om att man, fattar du? Och så ska jag gå runt och skita i? Jag kan inte. Det är inte det mina fans förväntar sig av mig. Det är inte det jag hade gjort om det hade handlat om en privat grej i privatlivet. Förstår du? Så... Jag jobbar på tre olika kollektioner just nu.
Smycken.
Hallå!
Smycken, smink och fashion. Och vet du, det är så jävla kul. Och på något sätt, alltså, det är som att allt jag var rädd för och som jag grät över, jag grät till min kompis stackars Johan. Han fick, alltså, jag var såhär, varför händer det här mot mig? Varför är det jag som måste... Och sen bara... så blev det något helt annat. Nu, det som är fett är att jag har kunnat gå in i de här rummen. Det är också det misstaget jag gjorde då, var att jag inte satte en av tjejerna på mitt, alltså på Arauelo, mitt egna bolag, som creative consultant på det första jobbet jag skulle göra. Nu idag, alltså jag sätter all, om det har med hår att göra, Loam tar den. Om det har med smink att göra, Milena. Om ni har, förstår, jag sätter dem i olika positioner där jag också är skyddad av en svart kvinna som fattar, som ibland kan förklara, så att jag inte bara ser ut som en häxa eller diva när jag förklarar att ni måste gå upp tre storlekar, för att, bro, jag är själv lite större och jag vill att det här ska passa alla. Och om vi ska göra en kalett, jag vill att det ska vara lite större så du kan ha det som hijab också. Alltså, det, och vissa grejer, det som makes sense for them, men då har jag min stylist som kan mode. Alltså, förstår du? Och så det, att kunna göra det här med vänner, det har varit en fröjd. Och allt löser sig bara, alltså, så här, vad ska man göra? Det är bara gå vidare, och jag önskar dem all lycka och att det blir bättre.
Fan vad kul, grattis. När sa du att eyelinern kommer nu igen?
Den kommer 8 september och jag ska se till att skicka ett jättefint paket till båda två. Jag tror jag kommer nog ha någon lunchfest.
Jag är så redo för att börja så gå ut och träffa lite folk.
Nej, men
och
alltså, lite event. Snälla. Jag trodde, nu när restriktionen lade sig, jag trodde ändå att det skulle vara bättre fest situation, but It ain't happening.
Men det är ändå på väg. Alltså det är fortfarande restriktioner, men det är så här, jag tror att de måste göra det sakta men säkert istället för bara bam och så blir det 7 steg tillbaka istället.
Jag fattar.
Så att jag tror att det smyger sig på
det
ändå.
Enda man hade hoppats på att det fanns mer dagsfester. Alltså jag saknar med Mr. French.
Ja, jag har aldrig varit på någon dagsfest.
Hur gammal är du?
28.
Hur gammal är du?
Fyller 30, 91.
Har du alltid bott i Stockholm?
Nej, jag är från Umeå.
Och du inte heller?
Nej, jag bor bara
alltså, bro, det, ni är ändå sen ni är bara typ 2 år yngre än mig.
Alltså, är inte du också 91?
Jo, men alltså, vet du vad grejen är? Sanningen, alltså, jag vet jag har blivit äldre nu och du vet, det är min musik, min era, det är anti-music idag. Förstår du? Det är mostermusik, sanningen. Men jag saknar, alltså om ni var här typ 2008-2009 när det var sån här grown and sexy, det klubbar hette Bedroom och Layer Cake och det fanns sån här, va? Det är Super Sunday, det här som står och Lina Pira rappar om. Bro, det var, alltså du kom in dit, folk var drip down och de bara spelade så jävla bra musik. Nu jag har, alltså, jag klarar inte av klubbar längre och jag vill, jag har varit i en pandemi.
I want to.
Jag vill, men jag klarar inte av det, jag blir ju kärring. Alltså,
jag har aldrig varit på dagsfester eller någonting i Stockholm.
Alltså, Mr. Fresh, det är så fucking vibe. Handlar också om att gå ut, jag är med i där, att gå ut idag är inte samma sak, för det handlar så mycket om musiken för mig.
Exakt.
Alltså, jag kommer aldrig kunna turn up på samma sätt.
Nej.
Till liksom house. Alltså,
det är inte samma aura.
Nej.
Nej, men jag tror ett stort problem också är i Stockholm. Jag svär, en vän sa det här och jag ska snurra det för det var så sant. Hon var så här, jag kan kasta en sten och det kommer hamna på en DJ. Alla i Stockholm tror att de är DJ. Alltså, om inte du är influencer eller LSS-rappare, du är DJ. Det är vad du är. Det är den grejen som kommer nästa. Och jag svär på Gud, innan den här pandemin kom varje Tom, Dick and Harry var DJs. Folk som inte kan mixa och de tänker, jag har bra musiksmak sen de bara kör. Ja. Fattar du? Och ja, det har fuckat mycket. Mm. För att på mig, alltså ingen tid, det var bara några år sedan, men jag minns, alltså, typ, så här, till och med, du såg så här, DJ-sarna var lite äldre, det är folk som har varit med, som kan sin grej. Du vet, de kan DJ på riktigt, mixa och det hela ruschen. Idag, du är bara ett eko.
Men det också, handlar också om att vara lite lyhörd till att se vilken musik som funkar.
Funkar, exakt.
Och nu är det bara så här, nej.
Nej, alltså jag var ute för första gången på jättelänge häromdagen. Bro, jag hade på mig inte ens sneakers, jag hade på mig fluffiga tofflor och jag fick ont i fötterna och jag var så här, alltså jag klarade inte av det.
Nej, men lägg av.
Klockan efter halv två, jag ska vara hemma och sova nu, förstår du?
Men det var för att man har vänt på typ festtimmarna eller hänga med folktimmarna. Under den här pandemin, jag har ju gått ut och typ så här festat typ på ett café typ vid klockan 4.
Men så här brunchfri har ju blivit en grej, gå på brunch.
Alltså jag är trött klockan 8, du vet.
I love it. Alltså,
det är faktiskt varit skönt, för då är man refreshed dagen efter vid 8 på morgonen.
Har du kille?
Nej.
Har du kille?
Nej.
But we act like we do, we live in a celibat.
I don't know if I act like I do, det är bara, det är öken här.
Ja, men du hade ju någon date situationship ett tag där, så jag, eller jag vet inte, jag följer din story, bro, jag ser bara ibland bli så här.
Alltså vi gör ju storytimes på podden, men jag har ju inte dejtat någon seriöst.
Nej.
Sen jag gjorde slut med mitt ex 2017.
Okej.
Okay. Yeah.
Ja. Det är ett tag sedan.
Yeah,
men det kan vara
nice. It's a little dusty. Men ja.
Men du, ni söker inte heller.
Alltså nej. Alltså händer det så händer det.
Händer det så händer det.
Alltså det känns som att jag har svårt för att hitta det jag vill ha.
Ja, men
det känns
som att
det är svårt
fan
att hitta idag.
Vi är också lite så här, sitter på våra stolar och förväntar sig att någon ska knacka på och bara, hello, how are you? You wanna date me?
Vad vill ni ha?
Någon seriös. A loyal, ambitious dude that I can work with and that lets me work. Fattar du vad jag menar? Någon som låter mig typ jobba, göra det jag ska göra på dagarna. Han gör sitt, jag gör mitt. Vi har ett liv tillsammans också. Fattar du vad jag menar?
Exakt.
Och inte någon som typ ska... Vi festar, du kan festa, jag kan festa, vi kan festa tillsammans. Men det ska inte vara bara... Fattar du vad jag menar?
Exakt. Alltså det måste vara någon som... Det verkar som att du behöver en man som är trygg i sig själv. Ja. Det är typ det comes down to. För det, och det är också svårt, för när man är en kvinna med ambition, många gånger män blir så fucking emancipated
by that shit. Det är det vi pratade om förra veckan.
Alltså det är helt sjukt hur förminskade de känner sig. Och att alltså, grabbar är mycket mer materiella än oss på det sättet, även fast man inte tror det. They care about that shit. Om du ger mer pengar än dem.
Nej, det var exakt det här alltså, vi pratade om, för jag frågade en vän till mig. Alltså inte för att så här, jag vill dejta honom, utan vi bara hade den diskussionen. Och jag sa det, men hade du kunnat dejta mig? För han frågade, varför dejtar du inte? Varför har du ingen grabb? Jag bara, men vadå, hade du kunnat dejta mig? Han bara, dejtar är jag, var tillsammans, nej. Jag bara,
varför?
Men vadå? Ja, men för att så här,
för att du är den du är.
Dels det, och för att jag tjänar mer pengar. Jag bara, men är inte det nice då? Jag bara, jag är givmild. Jag är inte sånt som tycker att pengar är ascoolt. Men jag hade kunnat vilja åka och resa, jag bjuder. Han bara, nej.
Det går inte.
Nej. Han bara, okej, dejta, vi kan åka och resa, det är kul. Men jag kommer inte kunna vara tillsammans med någon som inte...
Det är så, bara, men fattar du hur fragile?
Jag vet.
Alltså man måste vara
för
att tänka så.
Jag bara, jag är inte sån som vill ha någonting. Alltså, så här, jag skulle inte leka ball för att jag tjänar mer pengar. Det är bara så, det här är det jag tjänar. Låt mig bara ha ett bra liv med det. Och då vill jag ju ha det med den jag är tillsammans med.
Men det är så
sjukt. Det känns
sjukt
som att folk har så förutfattade meningar.
Men också hur litet att tänka så. Alltså, förstår i vilken... Också, det ligger ju ett ego i det där.
100%.
För det är inte så här, fan... My baby works.
Exakt.
Alltså förstår du?
Var stolt, var glad. Alltså så här, nej.
Och så här, sen också att om jag är med någon, det, om man tar bort pengadelen, jag har ju en pojkvän och det bästa med det är att han gör musik också. Och grejen är att vi två tillsammans, alltså vi måste göra så jävla mycket av varandra. Fattar du? Att så här, det spelar ingen roll om jag tjänar eller han tjänar mer, cause he does hits, förstår du? Så he's good, jag är good. Men det är motivationen att vi där, alltså att vi kan sitta och bara, okej, babe, imorgon ska vi köra en kvittodag. Och han sa, och vi sätter oss bredvid varandra och bara kör våra kvitton. Förstår du? Babe, ska vi spara av? Alltså det är så här, bara kunna hitta, det, när, att veta också, det, när du håller på med något som musik, jag kan tänka mig samma sak för er. Om jag hade träffat en vanlig snubbe som inte hade något, med, något kreativt att göra, det är som att de ser ner på det du gör. Det är inte riktigt jobb. För de ser bara fest, high life. De tänker, alltså det är så här, bara, det är ingen riktig grej typ.
Nej. Så vadå, om jag, vad är det du gör då? Vadå, du pratar lite i en mikrofon och lägger upp lite grejer på Instagram du? Typ. Vadå, det är väl inte värsta.
Om jag är på en plåtning och någon alltså att jag kan prata om typ sen om vad det är special, eller typ det här teamet jag jobbade med på det här projektet, det kändes som att de förminskade mig, det för det där så va. Alltså,
jag fattar inte.
Är det här något att klaga ens? Ja. Alltså, förstår, för att det inte är 9 to 5 där du kanske bär grejer.
Exakt.
Kalle här. Vi var tvungna att dela upp det här avsnittet i två delar. Nästa del kommer på tisdag.
Och han hör mig spela in det här och bara, det är tyst. Jag ser hur han blir så här rak i rin. Ja, så till slut så jag satt ju bakom honom i soffan. Och så kom han och satt sig bredvid mig och bara tittade på mig. Och så kysstes vi. Och han bara, det är kört.
Nej!
Respekten finns inte för det jag gör i Sverige. Det är bara faktumet att jag blir så co-signad där borta som här. Fattar du?
Okay. Nu vill vi veta vad det mesta du har tagit för en spelning är.
Damn girl! Hey. Vad är de nu? Vad är de? FB, de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig. Ah, oh, shit. Prova, vad är de nu? Vad är de? Fucking nej, du ska inte se dem. Ah, oh, shit.